Ni lyssnar på Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Jag heter Ola Söderholm och jag sitter här i Malmö musikstudio med Jonathan Unge. Hej!
Hej!
Den här veckan ska vi prata om true crime-skandalerna, det svenska popundret. Vad var det? Iraks utrikesminister?
Ja.
Och lite mer kanske om min relation till alkohol.
Ja, precis. Bara en liten snabb kommentar.
Men först lite om Mikael Damberg och Jackan.
Just det.
Har varit en nyhetscykel här senaste dygnet. Inrikesminister Mikael Damberg la upp en grej på Instagram.
Skulle han inte ha gjort. Tror han inte att banke finns på Instagram?
Nej, precis. Han hade följt med ett par poliser i Stockholm på nattvandring.
Mm.
Och Damberg beskriver i inlägget, jag läser nu från Expressens artikel. Mm. Damberg beskriver att polisen under turen stött på en person som misstänktes för narkotikabrott. I samband med mötet noterade de att personen var klädd i en jacka som beskrevs att ha sett ut att vara väldigt dyr.
Okay.
Enligt ministern var jackan värd långt mer än personens inkomster, vilket fick polisen att agera. Jackan togs i beslag, skrev Mikael Damberg i inlägget.
Mm.
Ja, det var ju också det att alltså, inlägget var bildsatt med liksom en bild av två leende poliser som stod och höll upp en jacka.
Just det.
Lite triumferande och sa, kolla vad vi tog. Och jag läser vidare Expressen-artikeln här. Inlägget fick stor spridning i sociala medier och har gett upphov till stor kritik. På såväl Twitter som Instagram har människor ifrågasatt valet att beslagta jackan med motiveringen att personen inte kunde bevisa sitt köp. Bland annat Viktor Banker och som sagt.
Mm.
Samtidigt har diskussioner förekommit om jackan har varit föremål för utmätning eftersom inrikesministern nämner kronofogden i sitt inlägg. Men så var inte fallet. Ja, men att många då tyckte att tanken på att poliser som går runt och tar jackor från folk som inte kan visa kvitto, att det är motbjudande.
Ja, och det är ingen som har kvitto på sig.
Nej, och sen visade det sig att den här personen till och med hade kvitto på sig, tror jag. Eller ja, inte på sig.
Det är ännu skummare. då hade jag blivit misstänkt.
Ja, faktiskt.
Gud, vad konstigt.
Det är verkligen. Då är du...
Här är en bild på mig själv när jag köper jackan.
Det är ju mer att då borde man så här bli omhändertagen av polisen om man är sån som går runt med väldigt övertydliga alibin för allting.
Så att,
om du undrar vart jag var när Anna 22 i Bollnäs mördades. Ja, inte i Bollnäs.
Nej,
för här är biobiljett från Sandviken.
Det är faktiskt urundligt. Skulle jag inte ha råd med mina Björn Borg-kalsonger? Om man säger sån där kvittot då. Och här har jag kassörskan med mig.
Precis. Jag spelat in en sån typ IS-video där kassörskan säger att det var jag som handlade det här där och då. Jag står bakom med en kniv.
Och trevlig var han.
Ja, ja. Ja, nej, men det var inte, eller han hade inte kvittot på sig, men det var tydligen något med att de hade följt honom hem och där hade han kvittot.
Okay.
Han kunde rota fram det hemma.
Mm.
Ja, men allt var väl
spara kvitto på en jacka. Går vi inte dra av?
Nej, exakt. Ja, jag vet inte.
Du ska lämna tillbaka det nästa dag då? Jag förstår inte.
Kanske för försäkringsbedrägeri eller?
Mm.
Ja, jag har ingen aning. Men Damberg tog bort inlägget sen och skrev att det rörde sig om en person som stoppats efter misstanke om narkotikabrott.
Okay.
För beslaget av jackan fanns misstanke om brott. Vi förstår att Instagram-inlägget var otydligt och väckte frågor. På grund av detta, inte minst det hat och hot som framförts mot polisen, har inlägget nu tagits ner. men det som hände då, Damberg stod ju inte upp mot Viktor Banke och dem.
Nej.
Han stod inte upp mot de blödiga vänsterliberalerna. Nej. Utan tog bort bilden. Och då blev det ju varken hackat eller malet. Då fick han ju hårdare tal och opinionen. Ja, verkligen så. Då verkligen...
Ska jag välja att få exakt 50% eller 100? Jag tar 100.
Men det är en perfekt metafor för vart svenska socialdemokratin befinner sig.
Men för att få en sak, får man ta jackor? Eller kan polisen bara ta en jacka? Det ser inte ut att ha råd med den jackan.
Ja, eller jag kan komma lite till det.
Ja, bra.
Men för, ja, men för det var, han blev då hatad av hårdare tag opinionen också. Ja. Och då var en jag såg var Alexander Ivanov, som är tidigare SvD-ledarskribent och jobbar som talskrivare för Moderaterna nu. Men hon skrev på Twitter, citat, att Damberg tog bort sitt inlägg är så jäkla talande. Och tyvärr ytterligare ett tecken på att Socialdemokraterna saknar en förankring som krävs för att krossa gängen. Kan inte ens backa polisen. Sverige har bland Europas grövsta kriminalitet. Nu måste polisen få backning. Flytta fram positioner. Damberg kan inte ens stå för ett inlägg där man konfiskerar en jacka från en kille som säljer droger. Byt ut. Nej, men det, ja, men det är lite så rörigt med faktan här. Då, för att det var inte korrekt med kronofogden. Att det var det som skedde. Att kronofogden var med. Och sen så kom det fler uppgifter om att Damberg missförstått typ allt med situationen. Mm-hmm. Att det var inte kronofogden, det var inte narkotikabrott. Och han hade då till och med kvitto på jackan när han gick hem till den här killen. Men han kunde inte förklara...
Det var en parkas.
Men det var att han kunde inte förklara hur han hade kunnat köpa den. För den kostade kanske 10 papp. Okay. Och han hade bara socialbidrag.
Ja, då var det ganska dyrt.
Så då ansågs det vara... Därför polisanmäldes han för ringa penningtvätt till slut, tror jag.
Okej. Okay.
Jag vet inte, men det, hela grejen är så att det är lite så här, att hela diskussionen handlar så här om så här, får man ta en jacka?
Mm.
När får man ta en jacka? Får snuten bara ta en jacka hur som helst? Mm. Men det är väl en sak, det är väl en diskussion, men det är egentligen det ännu märkligare med allting är ju snarare att ja, men säg att man får väl, det är ju så att man får ta jackor, tror jag.
Mm.
Polisen får nog ta jackor emellanåt. Och låt oss för enkelheten skulle säga att det gick till precis så som Mikael Ramberg trodde att det var i sitt första Instagram-inlägg.
Mm.
Att det var så det var. Ja, men för så kanske det kan vara att kronofogdar gör såna kronofogdutmätningar liksom. Alltså att då återstår ju ändå den så här större frågan, vad är det här för idé om politisk kommunikation? Alltså först att Damberg gör det och sen då när han tar bort det, att den här Ivanov bara, Damberg kan inte ens backa polisen. Om Moderaterna får bilda regering, då ska alla ministrar göra såna här inlägg hela tiden och låta dem ligga kvar då. Alltså det är bara den här grejen att även om man är för...
Ja.
Att staten måste utföra vissa hårda repressiva uppgifter.
Ja,
alltså man tycker att ett sånt ingripande av polis och kronofogde är helt korrekt.
Ja.
I princip tycker man det, men det är ändå lite märklig idé om poliskommunikation att tycka att det är ett så himla bra photo opportunity.
Ja, verkligen.
När det sker.
Ja, men att precis, att alla moderater måste lägga upp sådana, det står, där fick de. Eller något sånt
här. Ja, precis, för även...
Ja. Alla moderaters Instagram kommer bli som cops.
Ja, det, alltså även om det är kanske... Jag tänker även folk som gillar så här lite hårdare tag, att alltså just så här kronofogdutmätning, det är väl ändå något alla tycker är det sorgligaste.
Ja,
alltså det är bara så här att så här, ja, jag fattar väl att det kanske måste finnas, men så här,
jag är ute och ser till att rätt blir rätt.
Att men liksom att när det är kronofogdutmätning, då ska det stå en minister och posera som om man inviger en ny fotbollsarena.
Mm.
Att så här, hur kan kronofogdutmätning vara det nya, så här, stå i bygghjälm vid något skrytbygg eller så
ja,
stå i Tre Kronor tröja och hoppa på en scen på Sveriges torg för att Sverige vann guld.
Ja, men det här nya, att de vill visa nya hårdare tag.
Ja.
Det var ju himla dumt att de tog bort det då.
Men det är så, alltså just den här typen av hårdare tag.
Jag visar det, jag vill ha hårdare tag. Vill ha hårdare tag? Ja, förlåt.
Här står jag. Men också så här står jag med en TV som konfiskerats från en ensamstående mamma med spelmissbruk. Spännande och lärorikt att följa med de duktiga killarna och tjejerna på kronofogden en dag på jobbet. Titta här, en porslinsservis från tidigt 1900-tal. Vi utmätte från en fattig pensionär som inte betalat vårdbesöket i tid.
Varenda hade kvar till Vinda och sin mor. Rätt ska vara rätt.
Men ja, men det... Jag bara förstår hela... Okej, om folk... Så här, om det finns en efterfrågan på lag och ordning och sådär. Men just det här... Det är nog efterfrågan på Instagram-inläggen. Finns de verkligen på det viset? Så här, att, men det är alltså, varje gång det är en utvisning till Afghanistan måste det vara en bild av migrationsministern som står och ler och skakar hand med ansvarig polis framför flygplanet.
Ja, eller vad heter han? Kristersson eller Kristoffersson? Vad heter han?
Uffe. Moderaten.
Heter han Uffe överhuvudtaget?
Ja, båda heter ju Ulf, men Kristoffersson är TV4-journalisten. Ja, Kristersson är moderatledaren.
Precis, men att han har en bild på Instagram. Jag slet själv barnet ur moderns famn när jag följde med SOS häromdagen. Alla grät, men jag stålsatte mig.
Vi väntar fortfarande på en replik från Stefan Löfven. Jag har inte hört någonting där.
Om vi tävlar i vem som kan slita bort flest barn.
Det är inte det politiker som kysser en bebis. Nej. Utan det är politiker som ska slita en bebis ur handen på någon sån här kvinna som har råkat ut för fruktansvärda olyckor, ja, och inte kan ta hand om sitt barn.
Precis. Det är så här presstalet, men den letar efter att någon ska bli så här nekad brukarstöd, eller vad heter det?
Ja, precis.
De ska ta tillbaka en permobil någonstans i Hägersten. Kommer, ja. Samtliga minister kommer åka dit. Jo, senast jag var med så talade du om att man ska ha den positiva synen på Systembolaget eller alkoholrestriktion.
Just det, precis.
Hur man ska göra något heligt, hur man ska göra att Systembolaget ska tala om att vi älskar alkohol och vi vill att ni ska dricka alkohol hela livet.
Ja, det upplever man den positiva vinkeln, ja, på det, att vårt mål är att ingen ska behöva någonsin sluta dricka alkohol.
Nej,
vi vill att alla ska dricka 2 gånger i veckan, ja, resten av sitt liv.
Och hur du med avsmak hade tittat på dina kollegor i tankesmedjan, hur de drack. Och hur du gottade åt, hur mycket mer och mycket godare du uppskattade den ölen du drack efteråt.
Ja, just det. Mm. Att de med sitt smådrickande hela dagen så förstör de både njutningen i arbetet, ja, och njutningen i fyllan.
Precis.
Så att de rör ihop anspänning och avspänning.
Just det. Hur kan de?
Det är liksom blasfemi.
Just det. Jo, och jag satt och talade med K för ett tag sedan i vår podd.
Mm.
Delarte tror jag det var. Eller kanske deras sportkontor, om din prata, men också om Simon Svenssons precis nyutgivna bok.
Mm.
Som då heter Livets cirkel, en liten handbok i konsten att leva med och utan droger så att du mår bra, inspirationstecken.
Mm. Okej, okay, ja, just det, jag fattar inte, han har inte skickat den till mig.
Han skickade inte till mig.
Jag vet inte vad han menar med det, men ja, jag har inte läst den. Ja.
Nej. Hur som helst, ni har samma tes.
Okej, ja.
Mm. Och jag och K talade väldigt mycket om det. Vi känner oss kanske lite utpekade.
Mm, just det.
Jag och K då.
Att ni har inte den här förfinade förståelsen för njutning. Utan ni är bara...
Exakt. Vi bara svullar i oss en daimtårta. Ja. Medan ni...
Ni tror att det blir godare om man äter jättemycket jättesnabbt.
Men så är det ju inte. Men, och vi satt och talade också om att ni två har... Att den inställning ni har, att det är den rätta.
Mm.
Men att det finns ett aber... Och som gör att det är svårt att liksom att det här evangeliet som ni är ute och predikar om, att det kommer vara svårt att upprätthålla. För det, ni har, vi tror i alla fall att ni har en fördel nämligen.
Mm.
Och det att ni liksom också har råbånge under själva liksom asketfasen.
Råbånge?
Ja, att ni njuter nästan sexuellt av återhållsamheten.
Ja, just det.
Och att och vi gör inte det.
Nej, och men det kanske inte för att ni inte har testat den.
Nej,
ordentligt.
Nej, det är inte det. Utan det är just att ni liksom ni älskar att inte dricka också. Att ni tycker om... Jag kan tänka mig att ni båda två, om ni hade varit katoliker, hade så här slagit er ganska ofta. Haft så här band som ni så här drog åt med spikar runt era lår och sånt. Tagelskjorta.
Just det, att jag hade gillat att vara flaggelant och den diger döden som går runt.
Och sen bara, vad det ska bli skönt att sluta slå mig.
Det har ju lite grann gillat att hålla på med det med så här då, klimatkrisgrejen också.
Det ser
och den moderna flaggelanten.
Vi vill bara säga att ni har självklart rätt och vi har fel. Men att det är lite fusk för att ni också liksom, att ni älskar ju den jobbiga delen.
Mm, ja just det.
Alltså det är inte bara så, för oss kommer den jobbiga delen vara en jobbig del. För er är den jobbiga delen kanske den största njutningen. Ja, det var det jag ville säga.
Okej. Okay. SVT Kulturnyheterna har gjort en granskning av True Crime-poddarna.
Mm.
Rättegångspodden, Svenska mordhistorier, Mordpodden och dussintals till tror jag finns.
Mm.
Massa sådana poddar som jag tror alla 100 gånger fler lyssnare än vad vi någonsin kommer ha. Men Kulturnyheternas granskningar då med anledning av att av att alla föräldrar i Sverige som de senaste åren har varit med om att få sina barn mördade,
ja,
de har då också tvingats uppleva hur ingående beskrivningar av de här morden blivit underhållning för, ja, för massa människor utan att de har tillfrågats om det eller godkänt det på något sätt. Och många av de här föräldrarna är då upprörda. Och det har också blivit en pressetisk debatt då om arbetsmetoden True Crime-poddarna har. Lisa Magnusson skrev så här på Dagens Nyheters ledarsida, citat: "Ingen riktig journalist skulle komma på tanken att begära ut stora mängder ljudfiler från polisförhör och rättegångar i spektakulära fall och sedan klippa ihop dem till ett drama med snyftande anhöriga, pålagda spädbarnskrik, smetiga stråkar och en mördares 1,5 timme långa redogörelse för exakt allt han gjorde med sitt offer." Slutcitat. För det är tydligen så de här True Crime-poddarna då.
Okay.
Jag har aldrig lyssnat själv.
Jag har lyssnat på Rättegångspodden.
Okej, okay, ja.
Det är för svin. Det är några av det bästa jag någonsin har hört.
Okej, okay, ja.
Har du hört det?
Du är en del av problemet här alltså.
Ja, uppenbarligen.
Nej, jag har inte hört någonting. Jag har inte hört någonting. För jag är inte helt jävla sjuk i huvudet.
Men alltså, har du inte hört om de som kidnappade den här killen i Uppsala? Som sen blev en film.
Ja, var det att de kidnappade någon rik?
Ja.
Nej, ja, just det. Nej, jag har inte hört den.
Ja, det är det roligaste som någonsin har sänts.
Okej, okay, ja. Det kanske finns sådana kvaliteter ibland. Mm. Men du är en del av problemet här.
Okay.
Men om man ska prata lite mer generellt om vad är problemet här? Mm. Follow the money. Mm, ja. Vad är det som driver det här? Det är tjejerna.
Det är tjejerna, ja.
Så är det. Alla studier visar att
det tjejer som liksom brukar.
Ja, det är liksom en klar majoritet kvinnor som konsumerar true crime.
Återigen, tjejernas fel.
Äckliga, perversa tjejer.
För vilken gång i ordningen är det nu?
Nej, men det jag bara tänkte här är ju att lösningen här, det vore ju om...
Men tjejerna tog sig kragen.
Alltså det vore om alla perversa tjejer kunde lära av oss killar.
Mm.
För att vi får ju då vår blodtörst och vårt behov av voyeuristisk snuffunderhållning tillfredsställt av historiepoddar.
Just det. Det är ju jättemycket död där.
Mm. Byt ut Arbogamorden mot Genghis Khans skövling av Samarkand.
Exakt.
Eller hur?
Exakt, det är jättebra. Det är svinbra.
Det är samma grej. Uh-huh. Det är liksom, lyssna på Dan Carlin som säger: "If the city surrendered without resistance, they were spared. If not, they were slaughtered.
Låter
every man, woman and child. Each soldier had to show the Khan 24 severed heads." Can you imagine? Can you imagine?
Men är det så att tjejerna har dålig fantasi då? Att de inte kan imagine?
Ja, precis.
Att de måste liksom ha, liksom svart på vitt. De måste ha liksom offret nästan.
Ja,
skrik. För att de ska kunna liksom visualisera dig hur hemskt det är. Vi kan ju se hur liksom tiotusentals människor blir halshuggna av Genghis Khans styrkor.
Ja, precis. Så han stormar in i olika städer där liksom i Centralasien. Och...
De ser...
så, jag menar, om man gör en tjejversion av Dan Carlins podd där man lägger på spädbarnskrik.
Ja, då kanske.
Kanske tjejerna kan låta bli och liksom så terrorisera anhöriga till mordoffer i Sverige.
Kan vi göra den dealen, tjejer?
Mm. Ja, men jag ser inte att det här som vi killar håller på med är bra heller. Det är också äckligt, perverst.
Men det är gammalt.
Men det är i alla fall att frossa i slaktan i Centralasien på 1300-talet.
Mm.
Istället för att så här, frossa i slaktandet av någon vars pappa är en så här 60-årig man i Sollefteå.
Men usch.
Det är liksom...
Håller de på med?
Ja, men alltså, vi killar ju mer då att likna med sådana som lider av störningen, pedofili, men åtminstone har självdisciplinen att bara hålla oss till tecknat.
Ja, exakt.
Och det är det fina exemplet tjejerna borde ta efter här. Men, eller så här Dan Carlins avsnitt av Anabaptisterna i Münster.
Ja, det är jättebra.
Du får också lära dig om reformationen och Luther och tryckpressen samtidigt som du får så här hetsa upp dig, bli så här svettig på överläppen utav sån galen ritualmords- och sektstämning. Jättemycket bättre och sundare. Men det är väl det som är också med true crime-genren, att det finns sånt där också som är så här, att det finns sånt som också är intressant utöver våldsporren. Alltså sånt som är journalistik också. Jag vet inte vad som brukar räknas som true crime alltid, jag vet inte vart gränsen går, men typ så här, fallet Kevin eller någonting. Att man avslöjar rättsskandaler.
Ja, men det gör man inte de här. Då.
Nej, exakt. För jag menar så, fallet Kevin tycker jag också är bra. Men jag har bara läst de här beskrivningarna i granskningen nu. Men just hur de är. Att det är så märkligt att vissa av de här fallen som beskrivs. Det är bara så här, ja, men så här en 25-årig kvinna i Sundsvall blir överfallen av en 17-årig kille som har fått en psykos.
Mm.
Och slumpmässigt väljer ut ett offer som man knivmördar. han grips direkt och döms liksom till rättspsykiatrisk vård. Och det är det.
Ja, just det, finns liksom ingen...
Nej, det är ingenting ingen mer twist, med den här historien.
Ingen spänning. Det är bara slakt och våld och smärta, ja, det
råkade,
och sorg.
Det råkade hända en fruktansvärd grej.
Ja.
Och det finns inga oklarheter egentligen. Nej. Det är så här, eller det är svårt, vad är allmänintresset av att lyfta det? Så här, att man lär sig att det är en på miljonen att du råkar stöta på en 17-årig med psykos, ja, i en park. Och att då Mordpodden gjorde liksom en så här deckarberättelse av det utan att tillfråga hennes familj, där de i detalj går igenom den här tjejens sista dag i livet, så läser upp hennes Facebook-chattar och sms-konversationer och så här redogör för hela förloppet om hur hon dör. Ja, men det var bara det. Att det är liksom, det finns ett sätt att vara pervers på som liksom inte åsamkar skada på det här viset.
Nej.
Jag vill bara få ut det budskapet till tjejer. Okej, och den här podden kan göras tack vare fackförbundet ST, det största fackförbundet inom staten. Och att möjliggöra så att ni får höra på våra insikter här, det är inte det enda som ST gör, utan de gör allt. Allt gör de för er, som ni vet. Och vi håller nu på då att vecka för vecka metodiskt gå igenom vad allt betyder.
Mm-hmm.
Vi är mitt inne i STs fackskola. Vi är nu framme vid lektion 6, tror jag det är,
okay,
som är rättshjälp. Som ni känner till så driver ju facket på för bättre löner och arbetsvillkor genom kollektivavtal. Men det handlar inte bara om er som kollektiv, utan en annan grundpelare är att stå upp för enskilda medlemmar som hamnat i kläm. Fackförbundet ST ger dig råd och företräder dig gentemot arbetsgivaren ända upp till arbetsdomstolen om det behövs. Och här gäller det då att vara medlem. Alltså kollektivavtalsenliga löner gäller ju även för svikarna som inte är med i facket.
Mm.
Men för att få det här enskilda stödet så måste du vara medlem innan händelsen sker också. Kan inte bli varslad och sen gå med.
Nej.
Ja, men exempel på tillfällen då du kan behöva fackligt stöd är om du blir varslad eller uppsagd, om din tjänst blir förändrad eller omlokaliserad, om din arbetsgivare inte följer de lagar och avtal som finns, om du blir utsatt för diskriminering, om du misstänker att du inte fått ut rätt lön, om din fysiska eller psykiska arbetsmiljö är undermålig, eller om du har skadats eller blivit sjuk av arbetet men inte får det godkänt som arbetsskada. Och om du är i någon av de här situationerna eller någon annan liknande, då kan du börja med att ringa STs telefonrådgivning ST direkt eller ta kontakt med det lokala facket för stöd och råd. Därefter tar du upp det med din arbetsgivare, vilket leder till en förhandling då mellan arbetsgivaren och det lokala facket. Sen tar arbetsgivaren beslut i frågan, och om ni fortfarande är oense görs en bedömning om ärendet ska upptas upp till nästa nivå, alltså tas upp med en facklig ombudsman som är anställd på kansliet. Att det blir mer ett centralt ärende då.
Mm-hmm.
Och om inte ens ombudsmannen skrämmer din arbetsgivare om oenigheten fortsätter också efter förhandling med ombudsmannen, då tar fackförbundet STs rättshjälpskommitté ett beslut om huruvida rättshjälp ska beviljas. Och om det görs, då blir det en rättegång i arbetsdomstolen. En process där man företräds av fackets förbundsjurist och förbundet står för alla kostnader. Och sen efter det blir man kanske inlasad.
Mm, toppen.
Och det är viktigt att påpeka också att det här juridiska stödet gäller även för er som har det kostnadsfria studentmedlemskapet. Du kan få samma slags backning då på ditt extrajobb eller sommarjobb eller din praktikplats som du har under studietiden. Gå in på st.org och bli medlem. För dig som jobbar så är medlemskapet kostnadsfritt de tre första månaderna. Är du doktorand kostar medlemskapet bara 80 kronor i månaden. Och är du student är det som sagt gratis hela studietiden och 5 år därefter. Tack ST.
Tack. Ja, okej, det här kommer bli lite pinsamt nu efter det här med rättgångs- och true crime-poddarna.
Mm.
För att den här, det som jag har kommit att tala nu, är typ en sån.
Okay,
ett, ja. Det förlitas nästan helt på andra människors jobb.
Mm.
Nästan bara en persons jobb, en person på Expressen.
Ja, för det var en annan grej med, en annan av skandalen med rättgångspoddarna var inte bara det här oetiska mot anhöriga till brottsoffer, utan också att de hade plagierat så mycket.
Jättemycket.
Det är det de har på granska SVT-kulturnyheterna. Och det verkar så jävla märkligt att de har tagit bort 127 avsnitt av någon av de där rättegångspodden, kanske för att det var plagiat, att de bara använt sig av nyhetsartiklar och bloggar och bara läst upp det. Men det är så konstigt, för att, eller så onödigt, för att bara säga Expressen skriver att det hade väl inte gjort någon skillnad för hans produkt eller hans lyssnare inte brytt sig. Alltså det är det vi gör, men vi säger Expressen. Ja.
Det är så mycket smartare.
Jävligt onödigt.
Jävligt onödigt. Så, jag kommer alltså tala om Naya Al-Shamari, Iraks försvarsminister. Och jag börjar med att citera EU-parlamentarikern Abir Al-Shalani.
Är det centerpartisten?
Ja, exakt. Mm. Han säger så här. Allt som
hon
säger, allt som har kommit fram kring den irakiska försvarsministern är vedervärdigt. Det är alltså bara ett citat, så ni vet vad som väntar.
Mm.
Naya Al-Shamari är alltså Iraks försvarsminister sedan 2019. Han är dock folkbokförd i en Stockholms förort under ett annat namn. Fick permanent uppehållstillstånd 2011. Och familjen bosatte sig i en lägenhet i Vårby gård, Huddinge. Och enligt egen uppgift har han tidigare varit general i Iraks armé under diktatorn Saddam Husseins tid vid makten. Mm. Här vill jag ta en kort liten paus. Och först slänger in en brasklapp om att jag såklart inte vill spela Jimmy Åkesson, han är för Bali i händerna. Men alltså, gudens skymning, varför i hela friden släpper vi in en av Saddams generaler? Alltså, är inte det jättekonstigt?
Mm.
För det måste ju finnas något kryphål i lagen, om den lag som ger liksom flyktingar rätt till asyl, som också ger mottagarlandet rätt att inte ta emot en av Saddams generaler. Eller måste man ta emot...
Nej, precis. Vid någon officersgrad så blir det väl lite att man själv är en skurk också.
Ja,
alltså, meniga soldater, jag förstår att ni inte hade något val, men eller är du uppe på generalsnivå?
Ligger illa till om jag nämner att jag är en av Saddams generaler? Nej, det är inte så farligt. Hur fan kan man släppa in Saddams general? Det måste vara en sån himla självklar grej att bara inte släppa in.
Jag tror att det var i den här uppgörelsen Miljöpartiet gjorde med Reinfeldt och migrationspolitiken så krävde de att Saddams generaler måste få permanent uppehållstillstånd.
Det bara känns som en sån grej som alla hade kunnat tänka sig att inte släppa in. Ja, skitsamma. Jag tycker bara det är himla, himla märkligt. Men liksom, vilka mer skulle kunna söka liksom asyl i det här landet i så fall om Saddam Husseins generaler får komma in, hur som helst.
Ja.
Han blev svensk medborgare 2015 då, efter 4 år i landet. Och nu ska vi gå till de brott som han då anses ha begått. Vi börjar med bidragsbrotten. Under en längre tid så har de varit beroende, den här familjen då, av försörjningsstöd. Och han och hans hustru är misstänkta för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan eftersom de har fått barn- och bostadsbidrag trots att de sedan flera år är bosatta utomlands.
Okej, ja, de var i Sverige ett tag och fixade de här bidragen som drog dem till Irak och så har de fortsatt ticka in.
Exakt. Och han och då, Naya har aldrig haft arbete i princip. Han har haft liksom noll inkomst. Och sen så har han då under längre tid varit beroende av försörjningsstöd, som sagt, och han har varit sjukskriven på grund av minnesproblem, påstår den här sajten Nyheter Idag. Mm-hmm. Han har också sagt i senare polisförhör att han har problem med minnet. Sen har han också varit liksom anklagad för misshandel.
Mm-hmm.
2016 stod han åtalad för att han misshandlade och hotat 5 personer, däribland minderåriga.
I Sverige?
Ja, i Sverige, ja.
Okay.
Mm. Vid 6-tiden på kvällen den 17 mars 2016 så greps han då av 3 poliser i sin lägenhet och han liksom fördes därifrån.
Han har bara varit och spöat folk?
Ja, han misstänkt för att i 4 års tid vid ett stort antal tillfällen har misshandlat och hotat en pojke i tonåren. Han ska även ha hotat att döda pojken. Han har hotat att slakta pojken och slänga ut honom i ett fönster. Han förnekar dock brott, såklart. Mm. Han ska också vid ett stort antal tillfällen hotat 2 kvinnor och misshandlat dem, sparkat, slagit och gett strypgrepp på dem. Han ska också ha kastat ett dricksglas mot en mindreårig flicka och han ska även en annan liten flicka ska han ha hotat med att slänga ut från en balkong.
Är det här allt sånt som han har blivit polisanmäld för? Eller?
Ja, precis, det är allt han blivit polisanmäld för.
Men han har inte blivit dömd för
det? Nej, han har inte blivit det. Han hade en rad bra förklaringar till varför de här äldre kvinnorna fått sina skador i ansiktet. Och han sa att det finns en vana hos irakiska kvinnor att när man är ledsen så slår man sig själv i ansiktet.
Mm.
Vid ett flertal tillfällen vid gräl har hon slagit sig själv i ansiktet, påstår han då. Dessutom har han sagt att han omöjligt skulle kunna ha slagit den här kvinnan då hon var dotter till en irakisk klanledare och syster till en ledare för landets olika klaner. Och sen lades det ner också plötsligt. Det här åtalet.
Mm-hmm.
För att alla inblandade tog tillbaka sin anmälan.
Mm.
För att de hade tydligen blivit hotade
just det.
Av folk, bland annat från Irak då.
Men okej.
Okay, Denise Lagercrantz som var en av alltså man målsägande beträde åt fyra av de här målsägarna mot då Al-Shamari som utredde liksom det här misshandeln 2016. Hon sa att det var ett jättestarkt case.
Ja.
Alla styrkte varandras uppgifter och det var väldigt detaljerat. Det hade hållit, men så bara
plötsligt tog alla tillbaka det.
Alla tog tillbaka det.
Okay.
Sen är han också anklagad för krigsbrott.
Ja, just det.
Han är då alltså försvarsminister och då, han ska då också vara delaktig i att över 320 demonstranter har dött i de här protesterna som pågår just nu i Irak.
Mm. Det där, men där såg jag någon analys av idén då någon sa att det där skulle kunna vara smutskastning från andra falanger i Irak.
Är det så? Då kan det här också vara smutskastning som jag kommer till nu.
Okay, ja.
Som är sexbrott frågetecken.
Ja.
Det cirkulerar också uppgifter om att sexbrott är det inte, men att han är ganska framfusig raggare.
Aha.
Alltså sexuellt och inte bilar.
Nej.
Och jag kan absolut inte verifiera de här uppgifterna. Jag har fått dem från en kompis. Han har hittat dem på albavaba.com.
Mm-hmm.
Och det är alltså att det är en ung svensk man också med i Mellanöstern på Brå som har fått flera sms från då Al-Shamari.
Mm-hmm.
Tydligen har de haft liksom någon sorts relation på något sätt.
Mm-hmm.
Han skickar sms då till den här unga killen där det står I like your ass.
Ja, just det.
Och can you have sex och sådana saker. Att det inte, han är inte bara krigsbrott.
Mm, nej.
Också liksom en sån som skickar dick pics.
Ja, nej, men det är väl, jag vet inte. Det kanske är i linje med att vara en lite gränslös personlig.
Mm. Så kan det vara.
Att
han påstår i alla fall att det här är en konspiration att för att man får dödsstraff om man är bög i irakiska armén.
Okej.
Så det kanske är det också då. Han har sen då gått ut och bemött de här anklagelserna och säger att han har skaffat en advokat och att allting är falskt och att han också lägger skulden för mediebevakning på judarna. Vem hade trott att en av Saddam Husseins generaler det var sånt arsle?
Nej, han känns verkligen
ett praktarsle.
Det mesta man hör är att han känns väldigt osympatisk.
Ja, han känns inte skön.
Nej.
Det är han verkligen inte. Ja, vad vill jag säga med det här?
Mm.
Ja, vad handlar allt det här om? Ja, förutom krigsbrottet så handlar det väl egentligen om barnbidraget. Det är egentligen den frågan som jag vill ta upp.
Mm.
Ska alla få barnbidrag? Eller bör Wallenbergerna och Iraks försvarsminister kanske vara utan?
Ja, just det.
En del menar att nej, alla i Sverige ska ha barnbidrag.
Det är styrkan med att det är ett generellt program.
Det är ett generellt program.
Och då får man liksom brett folkligt stöd för det.
Det spelar ingen roll om man befinner sig på Teckaudden.
Nej.
Håller på att styra Sveriges ekonomi. Eller man är i Mellanöstern och begår krigsbrott. Alla ska ha det.
Nej, precis.
Men det är värt att
det
tänka
blir
på.
Det är så vår generella välfärd funkar. Det blir ett sluttande plan mot privata försäkringslösningar för de välbeställda om man börjar dra in olika krigsherrar i Iraks barnbidrag.
Ja, men det är verkligen de två frågorna. Ska man verkligen släppa in Saddam Husseins generaler och ska verkligen alla ha barnbidrag? Miljöpartiet säger ja och ja.
Sverige är ju som bekant ett land utan genier.
Va?
Att Sverige är ett land utan genier, är inte det en etablerad sanning, eller?
Jaha.
Menar du att det finns genier i Sverige?
Celsius?
Ja, men ja, precis. Det finns sån vetenskap, Linné och sånt
där kanske.
Ja, men jag tänker mer konstnärliga
genier. Nej, vi är konstnärliga genier.
Det är...
Men jag har berättat för dig om den där boken, det har vi gjort va? 1913, den fantastiska sommaren eller någonting, 1913.
Mm.
Så någon som har skrivit liksom om han måste läsa en massa brev och så skriver han om liksom alla kända människor i Europa just då.
Okej, okay, ja.
Och det är bara att det finns en konsthandlare där eller gallerist i Tyskland som är fantastisk förutom att han har ett fel och det är att han tycker att han är så himla förtjust i den urusla konstnären Isaac Grünewald.
Mm-hmm. Okej.
Okay, ja. Och så bara boken tar gång på gång upp hur usel Isaac Grünewald är.
Ja, titta där. Ett exempel bara där. Men just när det gäller de här, de klassiska konsterna, eller de sköna konsterna.
Kan vi ingen berömd tonsättare.
Nej, alltså jag...
Alla andra länder har det.
Ja, ja men det finns liksom inga sådana internationellt kanoniserade genier från Sverige. Alltså jag, för jag bara blev lite chockad när jag bara försökte tänka på den gång att bara jämföra med Norge. Att det är sån jävla skillnad, alltså... Ja, men Ibsen, Hamsun, Munk och Grieg, alltså det finns liksom inga svenskar som är i närheten av att vara så internationellt genikanoniserade som de är.
Och ingen gillar Strindberg.
Nej, precis. Det är Sverige tror ju att liksom, såhär, Strindberg och Ibsen, det är en slags 1800-talslitteraturens, såhär, det är som Stones och Beatles att alla. Ja. Men det är ju, i resten av världen är det ju såhär, vem är Strindberg?
Ja.
Och Ibsen är ju nummer två i historien som dramatiker efter Shakespeare, liksom, enligt alla. Så att,
Bergman då?
Ja, Bergman är ju, det är film, det är ju det är lite modernare då, det är kanske inte de här, brukar räknas till de här de sköna konsterna. Nej. Men Bergman är ju ett geni, det får man ändå säga.
Det är väl enda ansedd,
ja. Ja, jag tror att han är kanske, han får räknas som det. Men också idag med Norge är det också så att Knausgård är världens mest hypade romanförfattare nu. Och den här Jon Fosse tror jag är den nu levande mest spelade och hyllade dramatiken.
Och vi tror att Norén är hans lika liksom.
Ja.
Det är han inte.
Nej.
Fan vad konstigt.
Ja, det är konstigt att vi...
De som är så själlösa, normen.
Ja, fast det är de inte då. Eller
de är det konstigt?
Nej. För det är lite märkligt, för man tror instinktivt att vi är bättre än dem. Liksom. Men att det är... Ja, och det brukar också sägas att Sverige är ingen plats för filosofer. Det är inte ett land för filosofer, utan det är ett land för ingenjörer.
Ja.
Det är det man brukar säga.
Och, oj, oj, oj. Där har vi fixat det.
Ja,
kul lager och...
Och Volvo och Göta kanal. Mm. Just det.
Skiftnyckeln, va?
Skiftnyckeln.
Blixtlåset.
Ja, och men jag tänkte på det jag ville komma till med det här var att jag tänkte på allt när jag såg dokumentärserien Det svenska popundret på SVT Play.
Hur stänger du din jacka, Knausgård? Just det.
sen att som den handlar då om Det svenska popundret på SVT Play, den handlar då om svensk musikexport, alltså utlandsframgångar för svenska artister från ABBA till Avicii, och att det är ja, men just det, jag tänkte på det, att det är lustigt just det här då att det är ett land av ingenjörer, att det är ingenstans, det märks så mycket som i det svenska popundret. Det är lite lustigt att det som egentligen är en konstnärlig verksamhet, det här det mest nästan märks hur mycket det är ett land av ingenjörer. Att det är så mycket, det är så här 40 år av hits, inte en enda intressant profil. Alltså, att jag tror liksom, jag tror inte att det finns någon så här ingenjör som är så ingenjörig som Per Gessle är.
Nej.
Att om han var på en KTH-fest så skulle KTH-killarna säga att ja, men han var väl trevlig men lite fyrkantig kanske.
Ja, precis. Han ville bara spela innebandy.
Det är något speciellt att det är så här blyga, alltså speciellt att se den hela stämningen kring svenska pop under att det är så här blyga nordpreussare som inte har någon så här urban sensibilitet, men man är liksom så här kompetenta ingenjörer och bra på grupparbete och så här studerat angloamerikansk popkultur och det lyckas konstruera algoritmer.
Det känns som med vad som händer med en svensk musiker tar sig an liksom. Alltså, så fort de kommer över en ny genre så bara lägger de på trall och så bara suger de ut all själ ur det. Och så ligger den oftast ganska högt upp på Tysklands listan.
Just det. Ja, men det är väl det där med trallet, att det den här besattheten av melodier.
Ja,
det
som är svinbra på melodi.
Att det är, ja, eller i alla fall, ja, att det tror jag läste någon krönika av Anders Locko någon gång när han skrev att svenskar är det enda folket i världen som dansar till melodier, inte dansar till beats.
Nej, precis.
Men det kan man ju tänka att därför att det kanske är anledningen till att Sverige ändå är kanske bättre på sånt här än att jag kan tänka mig att det är typiskt tyskar och holländare att försöka konkurrera med amerikaner och britter med att göra sådär beats, musik liksom.
Lägg på
och det
trall.
Är helt hopplöst. Ja, för ett trall är ändå alltid ett trall liksom.
För det är så att så fort jazzen kom hit så tänkte vi så här, det här skulle passa ganska bra med folkvise trall. Mm. På sånt trall. Och så när så här death metallen kom, så kom det här Göteborg soundet.
Ja,
som var så alltså death metal fast med trall.
Nej, men ja, men just det här med alltså den här väldigt ingenjöriga approachen till det hela. Alltså jag menar till exempel så tror jag aldrig att Per Gessle själv någonsin har varit ung och kåt på det viset.
Han har aldrig sätta på någon på TV2.
Han bottnar ju inte den erfarenheten så att vara ung och kåt. Men han har kunnat så här, applicera ingenjörens problemlösningsförmåga för att kunna konstruera låtar då, som sätta på flickorna på TV2. Så här, leva livet när vi två blir en. Och det låter nästan helt rätt. Det låter verkligen typ exakt som den sortens låtar om att vara ung och kåt.
Nanna Johansson har en elak spaning om boken Cirkeln. Och hon tycker det är jättebra, men så fort det är fest så menar hon att det är två personer som aldrig varit på fest.
Ja, just det.
Så sitter så här, vad gör man på fest? Och så har de en, liksom en hyfsad gissning om hur man gör på fest.
Man
dansar, va? Ja, man va?
Ja, ja, men det är bra. Och så det skriver vi här på whiteboarden, dansar.
Jag har hört att man hånglar.
Hånglar? Lätt spännande.
Det skriver vi upp här. Då tar vi med det i festscenen.
Precis, så står man där med liksom jättemånga gula post-it-lappar. Försöker pussla dem i rätt ordning. Hånglar, dansar.
Men i vilken ordning?
Ute i köket och skvallra.
Börjar man med hångla?
Ska man röka? Gå ut och röka? Under fläkten? Ja, men det är så exakt så skriver Per Gessle låtar då, tror jag också. Och det låter verkligen ganska likt ett sånt amerikanskt eller brittiskt original av en sån låt. Så att det låter exakt typ som en sån jag är ung och kåt låt. Det är bara lite off. Det klarar nästan Turing-testet. Men jag tänkte också på det, så det var något av alltså den här ingenjöriga känslan, att det var också något av de här avsnitten som inte avhandlas här, de här stora hitfabrikerna, utan så här, lite mer svensk indie och alternativ musik som slog eller halvslog internationellt under 90- och 00-talet. Att det kanske så här Wannadies eller The Hives. Men att det är också väldigt mycket den där, jag vet inte, att de så här har... Det är så här ingenjörer som har studerat subkultur från London eller Brooklyn och så lyckas göra någon så här svensk H&M-version utav det alltid. Så här att
nu, men det här känns väl jättemycket så?
Ja, nu gör vi, ja,
nu gör vi ett amerikanskt
garage rock-konceptband. Vi har tagit fram det här, de perfekta jackorna och allting. Och det känns nästan helt rätt. Alltså. Nästan
räcker för oss.
Mm. Ja, men det är väldigt det är habilt ingenjörskap. Alltså, så är, men jag tänkte på de som var med där också då, de här svenska indier, eller det är ingen som är, alltså ingen utav dem är ju typ som Björk, alltså så här, har den tyngden att här kommer det något helt så här egensinnigt nytt men som ändå slår brett, att det inte, alltså väldigt lite den så här ett galet genistämningen, alltså det finns i princip inte, utan det är bara, alltså de är bara så här duktiga liksom grupparbetande ingenjörer. Sen det värsta är nästan det här då, det moderna låtskrivandet, Max Martin och Shellback och de här. Att det är som att man får, eller det är lite så intressant, för man får förklaringen till varför så mycket av modern popmusik idag har det här jobbiga, fläskiga soundet, och det är att liksom alla låtar skrivs av svenska hårdrockare. Och det är den här, det är den här typen av låtar, du vet, som är catchy utan att vara bra. Alltså catchy fast bara irriterande. Mm. Så här hockeyhalslåtar. Ja, men typ det var den här låten så där, da na 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 na.
Just det.
Da na 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 na. Såna låtar skriver svenska hårdrockare. Typ Pink och Katy Perry och alla de här. Och det är
ditt sound, Kate. Det är det här.
Ja. Ja, men det är just att det är det här, det är så här, att det är catchy utan att vara bra. Att det är hela tiden träffar rätt i det här. Det är inte ett så här härligt melodiflow, utan det är så här catchy på något så här irriterande barnramsesätt. Sådana låtar skriver de liksom. För att de då är liksom så här hårdrockare. Det är hårdrock, liksom den sämsta musikgenren som finns. Att det är inte det här härliga melodiflowet, för det är ändå mer med till exempel Per Gessle och Roxette och definitivt ABBA. Att de så kanske, de kanske gillade Motown och Beach Boys och poppunk och så försökte så imitera sådana melodier. Och det var ändå mycket bättre. Men att alla de här Max Martin och Shellback är så här, bara, jag har så här härligt lökig smak. Jag gillar Def Leppard och Status Quo. Och det är bara sån usel sensibilitet. Men det var ganska bra, eller var en bra dokumentär så. Men jag tänkte också på det att det är så här kul med såna här, jag tycker det är såna här dokumentärer om det här folkhem Sverige, om det där Sverige, om det gamla Sverige, för man har den här, det är verkligen dubbla känslor för det gamla Sverige, att man tänker att det var en gyllene ålder, tänker man att det var bättre då. Men sen känner man också den här när man ser de här dokumentärerna, att fy fan vilket litet fittland det här är, alltså fan vilket surt litet fittland. Eller en rolig grej som man ser i de här dokumentärerna är den här otrevligheten. Jag tror att det är någon sån generationsgrej, för att det var så innan den här proffstrevligheten kom, eller att yngre generationer svenskar har mer tagit efter hur så britter och amerikaner är och håller på med så här proffstrevlighet som någon slags bara socialt smörjmedel. Men att i de här dokumentärerna är det liksom bara att, eller en grej, alltså alla journalister är så jävla otrevliga mot alla de intervjuar. Mm. Att varje intervju är liksom så här att det sitter någon, han sitter så här bredvid dem man ska intervjua, och så är det, håller han först en liten monolog medan personen sitter bredvid om vem den här människan är som man ska intervjua. Och så är liksom varje monolog så här att ja, men Hepstars, det kan man tycka mycket om. Många tycker ju att Hepstars, det är ju förskräckligt dåligt med Hepstars. Det där är ju verkligen bara någon ytlig, dum musik för barn, Hepstars. Det är inte bra, det säger många. Men man kan ju inte förneka att ni har ju blivit rätt populära, Björn Ulvaeus. Så räcker jag över mikrofonen till Björn Ulvaeus. Att så är varje intervju i de här dokumentärerna. Och att, och det är så, jag vet inte, det är någon så rolig ursvenskhet man observerar där. Att de är så här blandning, de är så här blyga och dryga på samma gång. De är hela tiden i gränslandet mellan att vara blyg och dryg. Mm. Att det är någon så här, någon som är lite blyg och nervös och dålig i tv, men som ändå har bestämt sig för att ha attityd och vara lite, säga något otrevligt. En sån nervös svensk går fram och är otrevlig mot Bob Dylan. Ja, så i alla filmklipp, de där gamla och Folkhem Sverige-dokumentärerna.
Man undrar Jimmie Åkesson verkligen om han verkligen vill ha tillbaka folkhemmet. Om det liksom, han inte riktigt vet. Han kommer komma dit till någon studio när folk kommer tillbaka. Så bara, jaha, och här kommer, vad heter du? Pelle Plutt. Jimmie Åkesson heter du. Mm. SD, ja. Vad är det för någonting då? Vad skulle vara bra för?
Ja, men alla intervjuer med ABBA som är med i dokumentären är ju så här att, så här, jaha, så ni tjänar pengar. Så, det är bara den. Det är bara den härliga fittigheten hela tiden. Och det är på ett sätt, jag håller ju ideologiskt med om det, att man ska ju säga, alltså, du tjänar pengar din jävel. Men man har blivit så strömlinjeformad och, jag vet inte, feg och så. Så att man ingen orkar upprätthålla den här.
Nej.
Vi har liksom gått in så mycket i den här reklamiga säljarstilen vi också, så vi klarar inte av att upprätthålla vår så här ursvenska fittighet på det sättet.
Kalle Lind menar att den urgamla svenska fittigheten levde längst kvar i Malmö.
Ja, okej.
Okay. Och att gamla Malmö var så. Som typ var generationen innan oss. Men att den nu är helt utdöd. Men att det finns en liten plats där den fortfarande lever kvar. Och det är han Nisse från Wilmer X korplag i fotboll.
Just det, Nisse Hellberg.
Ja, där ska tydligen den där liksom gamla svenska fittigheten finnas kvar. Att man kommer dit och så säger de så här, ja, jag ska börja. Och då säger de bara, brinner det huvudet på det? Himla otrevligt. Ingen vet riktigt vad det betyder. Och alla skrattar så här lite.
Ja, just det. Ja, men det var också en intervju i den här dokumentärserien då, att hur de håller på, att det är så jävla kul med svenska journalistkår, bara konstant terroriserar ABBA, att det liksom bara sånt kokande hat hela tiden, att det är något när de vinner Eurovision Song Contest med Waterloo, som tidigare typ året innan varit med och tävlat i Melodifestivalen med Ring, så det är en sån report som går fram till ABBA Frida och så här, bara så här, jaha, förra året då gjorde ni en slager om att prata i telefon. Men i år gjorde ni en slager om att 40 000 människor dog. Räcker över mikrofonen.
Man märker också att det är en fråga han har filat på.
Ja. Ja, men det är just en del av det. Att de har hela tiden filat på såna här fittigheter som de levererar lite nervöst och dåligt i tv.
De slår ner framför någon blicken när de intervjuar Bob Dylan och säger, ja, du kan inte sjunga det egentligen.
Nej.
Eller jag säger, har du någon kommentar på det? Okej, okay, hej då.
Ja.
Jag gick till Bob Dylan. Jo, det gick bra, jag var ganska fit i det. Jag vågade inte riktigt.
Nej,
jag förstår.
Ja, precis. Det är vårt mål här på SVT, att det ska vara sådär halvkvädna fittighet. Vi vågar inte riktigt leverera. Vår otrevlighet. Ja, men det är också lite såhär, just att det handlar om sådär svensk pop-export som har slagit internationellt, men att det är så mycket bara också då om sådana som misslyckas, att det är så genomgående också, alla de här gamla intervjuklippen, så här glädjen när det går åt helvete, att säga att Carola, du har försökt ju slå internationellt, det gick inte vidare.
Vet du inte också att han som har gjort den här, att han upprätthåller den här traditionen,
ja,
genom att ta med Thomas Ledin och bara tala med honom om att säga, hur kunde du misslyckas?
Ja, just det. Ja,
när du som fick uppträda för ABBA varenda konsert.
Ja, det kändes lite som att det var en sån, att han Magnus Brohner som gjort den, att han som en hyllning till de gamla svenska journalisterna, att han tog, att han ägnade skitmycket tid åt Thomas Ledins misslyckade internationella satsning, och att det var så att men du hade ju verkligen alla förutsättningar, Thomas, att slå internationellt. Herregud vad du hade det förspänt för dig. Alltså, du fick åka på turné med ABBA. Du fick gå upp mitt i deras set varje kväll och spela en låt. Du hade ABBAs skivbolag. Du hade Stickan Andersson i ryggen. Det var allt så där. Och så Thomas Ledin får säga så här, ja, jo, men det var... Så var det. Alla levererade förutom jag. Så var det.
Ja, så var det verkligen.
Men det var lustigt, de här, han Ola Håkansson och Secret Service, de fick ju en jättehit samtidigt som dig. Han ville ju inte ens bli artist, Ola Håkansson, han bara råkade ske liksom. Så fick han en jättestor hit medan du försökte där, så att Thomas Ledin bara, ja, jo, men Secret Service, de hade låtarna, det hade inte jag. Så var det.
Ja, det här var ju inte något jättenationalistiskt program.
Nej, men det var ju kul att se den här dokumentären, och det var ju kul att se den och sitta och heja på Sverige och sådär.
Ja.
Så, oj, det var ju jättekul att na, kom etta liksom. Det är ju ändå kul om man är patriot. Okej, har du någonting du vill säga eller?
Nej.
Okej, det var det. Man kan ju gilla Stormens utveckling på Facebook och följa mig i sociala medier, eller maila mig på olasoderholm@hotmail.com om man vill komma i kontakt på något sätt.
Jo, ja. Man kan köpa biljetter till Sämst turnén på sämst.se.
Just det. Mm. Bra. Okej, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Fackförbundet ST och Stormens utveckling är tillbaka om en vecka igen. Hej, hej.
Hej.